Missa inte årets stora löneevent Inspiration Lön som äger rum den 30 november på Oscarsteatern i Stockholm. Vi bjuder in till en eftermiddag fylld med inspirerande talare i en pampig och förtrollande miljö. Vi arrangerar eventet i samarbete med SRF-konsulterna. Auktoriserade lönekonsulter får 2 aktualitetstimmar. Se till att säkra era platser. Gå in och läs programmet och boka på inspirationlon.se eller på wise.se. Det här vill ni inte missa.
Hej! I det här avsnittet har vi bjudit in Aino Askegård Andresen som är auktoriserad skatterådgivare med specialisering på internationella personalförflyttningar på Grant Thornton i Stockholm. Välkommen Aino!
Tack så jättemycket! Vad roligt att få vara med.
Tycker jag också. Vi ska prata om global mobilitet kopplat till skatteregler och vad som gäller i olika länder, till exempel vid distansarbete. Senny Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna, är min bisittare. Välkommen.
Tack så mycket.
Och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som eventkoordinator, nätverksledare och poddare. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight. Men först Aino, berätta om din expertis och din roll lite mer så vi lär känna dig lite bättre.
Ja, jag är ju jurist i botten och specialiserade mig på just skatterätt. Och började med moms en gång i tiden. Och det här var för väldigt länge sedan. Då var skattekonsulterna mångsysslare. Men i takt med EU och ökad komplexitet så blev vi tvungna att, och ville också, specialisera oss. Så att sen ett antal år tillbaka har jag jobbat i princip uteslutande med global mobilitet. Hjälper företag som har personal som rör sig över gränserna, men även privatpersoner som har en mobil tillvaro. Hjälper idrottsmän och så vidare. Så att det är ganska brett, från privatpersoner till stora börsbolag.
Mm. Och det gäller bara skatteområdet eller är det fler områden?
Ja, det är skatter och socialförsäkring i anslutning just till global mobilitet.
Mm. Blev det, kan man säga, trendbrott i och med pandemin att det här bara exploderade eller har det här hållit på längre än så?
Det kan man absolut säga. I samband med pandemin så upptäckte ju många arbetsgivare att det gick alldeles utmärkt att ha personal som jobbade på annan ort. Och det kom också fram önskemål från personal att vilja ha ett mer flexibelt arbetsliv helt enkelt. Och innan pandemin kan man säga att det var 2 kategorier av personal i utlandstjänst. Dels de här traditionella utlandsassignments på 2-3 år och sen det som kallades för frequent business travelers, alltså personer som var ute på tjänsteresor kortare eller längre tid. Men efter pandemin så blev det en hel palett av olika kategorier, distansarbete, hybridarbete och ett stort antal andra grupper.
Mm. Hur vanligt är det att man har den här expertisen in-house? Är det vanligt kanske på större företag? Eller?
På större företag, absolut. På de stora företagen så har man hela avdelningar som hjälper till med de här frågorna och hanterar de frågorna. Och som oftast är under HR men som även kan vara under finance. Och så har man personal på löneavdelningen som är specialister på den typen av frågor. Så att man har ett ganska brett team på olika avdelningar på de största företagen just för att hantera de här frågorna. Sen tar man ju givetvis hjälp av extern expertis också när det är mer komplicerade frågor eller någonting nytt som dyker upp. Så att det är ett område som verkligen har vuxit.
Mm. Och som är viktigt sen, eller hur? Alltså det gäller ju att förstå lönerelevansen i det här. Det kan väl du dra sen. Vad är det som gör att det här är så intressant för löneavdelningen att ha koll på?
Det är ju förutsättningar både i skattemässigt och socialförsäkring, men också att man igen kanske stöttar upp när det gäller frågor kopplat till arbetsrätt och arbetsmiljö. Att man igen här har den här mångfacetterade synen på att man jobbar på olika sätt. Oavsett om det är innanför Sveriges gränser eller utanför Sveriges gränser, så är det ju det, precis som Aina var inne på, ett trendbrott i hur man jobbar. Och vi ser ju att andelen företag som har, delvis utländska företag som har anställda i Sverige, och även då svenska företag som är utlandsanställda, det ökar ju väldigt mycket i den här delen. Så att det gäller ju att löner med och ser över det som är slags grindvakter på att det som ska uppfyllas krav på finns där också på plats. Och att det inte går ut felaktigheter, för det blir väldigt mäckigt att rätta upp om man inte har rätt förutsättningar kring skatt, socialförsäkring, anställningsavtal och så vidare.
Aino, det är så viktigt nu att ha koll på alla begrepp kring det här. Det är ett snårigt regelverk och stora skillnader mellan länderna. Skulle du kunna göra lite sån här kort dragning om skattskyldighet, så att vi har liksom en grund att stå på här?
Absolut. Det är ju så att i botten så finns varje respektive lands interna skatteregler. Och de gäller ju hela tiden, parallellt. Och sen finns det ett antal bilaterala avtal, som till exempel inkomstskatteavtal eller avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Det är inom skatteområdet, det finns inom socialförsäkringsområdet, och sen finns det gemensamma avtal inom EU och EES, just för att se till, jag ska inte säga förenkla, för det gör det verkligen inte, men de avtalen är framförallt till för att få en bättre förutsebarhet, men sen också kunna fördela beskattningsrätten så att det inte blir till exempel en faktisk dubbelbeskattning, eller att en person socialförsäkringsmässigt inte hamnar mellan stolarna, eller att socialavgifter måste betalas i två länder. Utan de avtalen är till för att metodiskt bena ut var en person ska beskattas primärt, om något annat land eventuellt har rätt att beskatta, och hur dubbelbeskattning undviks. Sen om man tittar på Sverige, så har vi egentligen bara två kategorier av skattskyldighet. Antingen är man obegränsat skattskyldig, och då beskattas man för alla sina inkomster worldwide. Eller så är man begränsat skattskyldig, och då beskattas man för vissa särskilda inkomster. Till exempel en utländsk bosatt person som är styrelseledamot i ett svenskt bolag, får sitt styrelsearvode, då har Sverige som utgångspunkt rätt att beskatta det arvodet. Och sen vill jag också bara nämna att vi har tre stycken i Sverige olika bosättningsbegrepp. Så vi har ett skattemässigt, vi har ett socialförsäkringsmässigt och vi har ett folkbokföringsmässigt bosättningsbegrepp. Och det är viktigt att veta vad man pratar om. Vi hör ofta att någon säger att ja, men jag är utskriven. Och då menar de folkbokföringsmässigt. Men det innebär inte alls att de är utskrivna skattemässigt. Och inte heller socialförsäkringsmässigt. Så att det är komplext, helt klart.
Kan du ge några exempel på var det kan gå snett, eller väldigt snett och kostsamt, vad man ska tänka på?
Ja, alltså tipset, det bästa tipset, sen ni var lite inne på det, det är att vara förutseende och ta reda på vad som gäller innan. För det kan bli väldigt kostsamt, det kan bli avgifter. Vissa länder har till och med högre penalties än vad man har i Sverige. Och i vissa länder kan man till och med bli ombedd att lämna landet som företag för att man har misskött sig.
Men hur gör man då om man har någon som är i Filippinerna eller ja, något land långt borta som man inte så vanligt kanske åker till och inte har koll på? Vad letar man någonstans?
Då tar man kontakt med en specialist i Filippinerna. Och det kan man göra via svenska konsulter som har ett nätverk. Och gärna att man stämmer av vad som händer i Sverige parallellt också. Det som var väldigt vanligt under pandemin, när företag helt plötsligt anställde folk för svenska tjänster som var bosatta, till exempel i Filippinerna eller någon annanstans, att som svensk löneutbetalare och arbetsgivare, då innehöll de glatt svensk preliminärskatt och betalade svenska sociala avgifter. Och i olyckliga fall så uppmärksammades ju det här av skatteverken i dessa länder, Filippinerna, som började ställa frågor och krävde skatt och socialavgifter enligt det landets lagstiftning. Och då blir det en ganska besvärlig process. Man måste reversera i Sverige, man måste göra rätt för sig i det andra landet och kan få betala ganska mycket extra i olika sanktionsavgifter och räntor.
Och tid, för det tar ju väldigt mycket tid att reda ut saker och ting som blev fel från början i den här hanteringen. Och det kan, som du säger, väl kosta även för individen som kan drabbas ganska hårt om man inte har rätt förutsättningar. Och inte få stanna kvar eller att man får åka ut från ett land. Och det finns ju den mänskliga aspekten också på att du faktiskt kan förlora i prestige i ditt eget hemland om du kommer tillbaka utan att ha kvar ditt jobb till exempel. Så det, när man jobbar med personer utifrån och man har olika kulturer att jobba med, måste man också tänka på vad det blir för effekt på individen. Det är därför det är så viktigt att göra rätt från början, som Aino är inne på. Och det är väldigt viktigt att man inte kliver in någonstans och tycker att man kan läsa på utan att ha expertis med sig, skulle jag säga. För här kan man verkligen trampa snett.
Mm. Till exempel den här expertskatten, eller hur Aino? Mm. Att man måste rapportera inom 3 månader. Berätta.
Ja, det är ju en lättnadsregel som Sverige har infört sedan ett antal år tillbaka. Och då var man inte först på bollen, utan det var ett antal andra länder som redan hade expertskattelättnad. Och det var ett sätt att helt enkelt locka till sig mer kvalificerad personal till Sverige. Och den gäller då utländska medborgare som ska arbeta i Sverige under en begränsad tid, är tanken. Och det ska vara en svensk arbetsgivare. Och man ansöker om den här lättnaden. Och de här 3 månaderna som du pratar om, det är just den tidsgränsen som gäller inom vilken man ska skicka in själva ansökan. Så att inom 3 månader från det att arbetet påbörjades så ska den vara inskickad till Forskarskattenämnden. Annars är det kört. Det går inte att be om någon form av retroaktivitet. Och det är också någonting som vi ser ibland när vi får nya kunder, att man har faktiskt missat expertskatteansökan. Och 9 månader senare när det är dags att göra inkomstdeklarationen, ja, då är det ju för sent att ansöka om den här lättnaden. Och där finns det ju en möjlighet för Payroll att kunna lyfta en liten flagga och se, är det någonting som kan vara aktuellt i det här fallet, exempelvis.
Mm. Finns det mer sånt som Payroll kan ha koll på, liknande frågor?
Ja, en annan fråga, det är ju åt motsatta hållet när svenska bosatta ska arbeta utomlands tillfälligt. Och då tänker jag på 6 månaders och 1-årsregeln. Och det är en intern förenklingsregel i svensk rätt. Och den säger egentligen att arbetar man utomlands minst 6 månader, man beskattas i det andra landet, vilket man normalt sett gör om man är mer än 6 månader i ett annat land och man dessutom inte vistas mer än en viss begränsad tid i Sverige, då är den inkomsten skattefri i Sverige. Och sen finns det också 1-årsregeln i ett tillägg för det fall att man inte beskattas i arbetslandet. Då kan inkomsten ändå bli skattefri i Sverige. Men då måste man ha varit i det andra landet minst 1 år. Typexemplet är ju Dubai till exempel. Där är många svenskar som arbetar. Och de har ju inga skatteregler för den kategorin av personer. Och då är det bra att förbereda sig som arbetsgivare. Och fortsätter man att betala ut lönen, då ska man se till att lämna in en jämkningsansökan. Och också se till att man lämnar rätt kontrolluppgift. För lämnar man exakt rätt kontrolluppgift, då åker man den här fast lane i Skatteverkets hantering. Och lämnar man en kontrolluppgift som inte är exakt en vanlig kontrolluppgift, då har vi sett i alla fall att Skatteverket ställer en hel del frågor. Vilket kräver extra administration och ta lite kraft helt enkelt. Det som sen ni var inne på, arbetar man utomlands, då vill man inte som individ känna att Skatteverket håller på att bråka med en och ifrågasätter. Och det...
Men vad gäller vid distansarbete då? De som åker ut nu, har sommarhus eller semesterboenden i andra länder och så, jobbar några veckor här och där, eller veckor, månader ifrån. Mm. Vad ska man tänka på där? Är det bara bevilja det rakt av, eller finns det knepigheter där? Eller saker att tänka
på? Ja, alltså om det bara är några månader här och där så beskattas man ju i Sverige som vanligt. Och utgångspunkten är att 6-månadersregeln egentligen inte gäller renodlat distansarbete, utan det ska finnas någon form av kommersiellt intresse hos arbetsgivaren att den här anställde arbetar utomlands. Distansarbete ses som arbete i Sverige som huvudregel av Skatteverket när det gäller 6-månadersregel, men även av Försäkringskassan. Och nu har vi inte pratat om socialförsäkring, men socialförsäkring är ett annat område, och det är ju kopplat inte direkt till den skattemässiga bosättningen, men de regler som gäller för att fastställa tillhörighet till sin socialförsäkring eller inte. Och där finns det gemensamma EU-ES-regler. Och där är huvudregeln att man omfattas av det landets socialförsäkringssystem där man arbetar. Och sen finns det undantag. Det finns en utsändningsregel. Man skickas ut från Sverige till Tyskland i 2 år. Då kan man ligga kvar i svensk socialförsäkring.
Så oavsett längd så ligger man kvar i svensk socialförsäkring?
Inte oavsett längd, utan nej, upp till 24 månader kan man ses som utsänd. Sen finns det dispensregler. Och sen finns det också regler om man arbetar i flera olika länder samtidigt.
Ja, jag förstår. Det är väldigt, väldigt mycket att hålla koll på. Komplext som bara den och regelsnårigt. Sen, det var på löneavdelningen här nu när man jobbar på ett stort företag. Vad har man liksom för ansvar eller för roll då på löneavdelningen när det gäller de här sakerna?
Det är som sagt, alltså, när vi pratar om de här mer komplexa skatteområdena så måste man ju ha en skattejurist med sig eller vara väldigt, väldigt påläst själv kring skatteregler. Och vi pratade om bilaterala avtal till exempel, bara det att man ska förstå vad det är för någonting. Mm. I den hanteringen, och att det finns skatteavtal mellan olika länder. Det är ju snarare så att man får vara någon typ av som jag sa förut, grindvakt och uppmärksam om det är någonting som dyker upp. Oftast på större företag så har man ju policies, men jag kan tänka mig att man jobbar med mindre företag så är man ibland så att man vill hjälpas åt, man vill ha en arbetsgivare som tillgodoser de här kompetenserna som man vill ha, deras önskemål. Och där gäller det att till exempel vara uppmärksam på anställningsavtal, att de uppfyller alla kraven, att de kommer i rätt tid, att de har de uppgifterna som krävs för att till exempel uppfylla kraven via arbetsvillkorsdirektivet som handlar om, som också är, som vi pratade om förut, att vi har ju en komplexitet på olika nivåer. Vi pratar om det nationella, vi pratar om att det finns lite undantag. I Norden har vi inte nämnt så mycket, men det finns. Sen är det EU, sen är det utanför EU. Så det är lite beroende på vad du har för typ av företag. Och har man en koncern, då har man ju uppbyggda vanligtvis, som Aino är inne på, avdelningar för att kunna hantera det här. Har man inte det, ja, då måste man verkligen se till att man tar hjälp i de här delarna.
Och att regler kanske kan tolkas också av olika av olika länder. Är det så?
Mm, absolut.
Hur kommer det sig?
Jag tror att det är ett ganska mänskligt sätt egentligen. Ett typexempel är ju just att det finns en form av manual för att tolka de olika inkomstskatteavtalen som länderna har. Och det är OECDs modellavtal, och det är en form av, inte facit, men en ganska handgriplig handledning helt enkelt för hur de olika paragraferna i avtalen ska tolkas. Men där har olika länder redan sagt att de tolkar på olika sätt. Och sen när det är dags på myndighetsnivå så finns det ytterligare ett lager där kanske inte det som landet, staten har signat av för att gälla riktigt har sipprat ner till myndigheten. Så att det händer ibland att olika länders skattemyndigheter tycker helt olika. om till exempel var en individ ska ha sitt hemvist enligt skatteavtalet. Och det är ju såklart olyckligt. Och i slutändan handlar det ju om en förhandling mellan respektive länders finansdepartement.
Så det gäller att ha koll på det också, inte bara reglerna utan okej, hur tolkar de här olika länder reglerna dessutom då? Det är ytterligare ett lager.
Mm. Ja, man kan också tänka på att man kan ju ha lite koll på om det ändras i skatteavtal till exempel. Som det, Skatteverket uppdaterar sina skatteavtal vartefter med olika länder, att man kan i alla fall uppmärksamma att det sker en förändring. Sen kan man inte tolka det, men man kan vara medveten om att det här landet har skett en förändring gentemot. Det brukar ju vara, vi har haft en ganska intressant diskussion om Portugal till exempel och skatteavtalen där. För att det är ju så att de flesta länder vill ju ha skatteintäkterna. Det är grundprincipen. Vi behöver ju finansiera våra samhällen. Och därför är det viktigt för varje land att kunna påvisa att de vill vara berättigade till sin inkomna skatt, om man säger så. Så att det är ju viktigt att man har förståelse för den hanteringen också.
Mm. Och hur ska man då hålla koll på allt det här? Du säger man kan ta kontakt med experter, specialister som du är då, INO. Men också betydelsen av att nätverka måste vara jätteviktigt här.
Ja, och jag tänker generellt att får man en bättre förståelse för skatt och vad det har för betydelse. Vi jobbar ju med lön och ibland så säger man det är lön, men det är också väldigt nära förknippat med skatt. Att ju mer man lär sig om saker och ting, desto mer förstår man att det är komplext. Samtidigt som om man då tycker att det här är intressant eller man vill veta lite mer, så går det alltid att förkovra sig själv inom skatteområdet. För då kan man få förståelse för till exempel det Aino pratar om. Vad har man för skattesystem? Varför har man olika typer av beskattningsprinciper i olika länder? Det finns ju olika sådana beroende på vad du har för skattesystem i respektive land. Och att förstå att det kan krocka och förstå det här grundläggande. Då kan man ju också vara den här som ser en indikation på att någonting går åt fel håll. Men därifrån till att kunna driva och vara den som kanske driver upp förutsättningar för att man ska ha distansarbete. Det ligger nog inte på lönekonsult, utan här måste man ju se till att man har företagsledning och andra med sig som är de som är ansvariga för att det här blir korrekt gjort.
Mm. Och det här är ju här för att stanna, alltså global mobilitet, vi har ju bara sett början. Det här kommer ju vara liksom explosionsartat. Och löns, alltså, hur blir man en INO? Hur viktigt, alltså att man kan, det här är ett område som man på lön kan utvecklas inom. För att det kommer behövas mer av din kompetens.
Vi ser ju att det är ganska många som efterfrågar. Det är någon som har jobbat med löner mot det här landet. Och då pratar man ofta om den nordiska sfären. Alltså mycket nordiskt utbyte mellan länderna. Och där har man ju, det pågår ju projekt som ska hjälpa till att göra det lättare att jobba över gränser till exempel i Norden. Man pratar om något som heter Nordic Smart Government. Där man vill skapa förutsättningar för företag och anställda att jobba lättare över gränserna. För Sverige tillsammans med de nordiska länderna är en väldigt viktig marknad globalt sett. Så att det är klart att det kommer komma mer av den hanteringen. Förhoppningsvis så kommer också att det blir enklare med vissa delar inom Norden då. Samtidigt har vi ju hela EU att förhålla oss till, och som Aina var inne på. Där kommer det kommer förändringar hela tiden där. Och vi ser ju, min uppfattning är, om man pratar med de som jobbar med skatt, att det är ju ett jättetungt område, att mer och mer lagstiftning kommer direkt från EU och kanske bara passerar för lite omarbetning hos Sverige, men det är det man måste anpassa sig till, för vi är med i den hanteringen. Och sen lägger man på den här nästa nivån då, med att det finns en överenskommelse på en global nivå att man ska hjälpa så till att fördela skatter, att det inte ska finnas områden där det kanske är mer skattelättnader än andra, för att det ska bli rättvis konkurrens på ett annat sätt. Så att det är en stor fråga. Och det gäller ju att ha, som du säger, bra nätverk. Man kan också, utöver att man har knutit till sig experter, så kan man ju också ha lite omvärldsbevakning på vad som händer i olika länder. Vi har ju organisationer som jobbar globalt, som Global Payroll Association har vi pratat om en del. Följa på LinkedIn och se vad händer. Och inte för att man ska kunna det så här på detalj, men att förstå att här är en förändring. Och det är ju det som ofta ska vara, att det ringer någon klocka någonstans, att det här ska jag tänka på. Och framförallt när det kommer förändringar på EU-nivå. För det kan ju vara sånt som man inte tänker på ger effekt in i svensk lagstiftning. Vi hade ju det här härliga ekonomiska arbetsgivare som var en stor utmaning precis när det kom, som handlar om de regelverken. Och då gäller det för Sverige att foga sig. Så även om man jobbar bara svensk, så måste man ha koll på att man har rätt leverantörskedja och annat i olika sammanhang. Så att, ja, det finns mycket spännande att lära sig. Men grunden i skatt tror jag att många skulle kunna läsa på.
Det är jättebra tips, och vi ser ju också att en trend är ju att när det gäller det som kallas för special-payroll eller avancerad payroll så är det skattejurister som hanterar de frågorna också. Och det säger lite om komplexiteten, så att jättebra tipsen är att bara fördjupa sig, läsa, gå på något seminarium kanske. Eller
kanske till och med ännu mer att man läser på, man kanske, det finns ju kurser i skatt. Alltså på olika nivåer, man säger, det beror på vilken inriktning man vill ta. Men jag tänker framförallt om man är ny in eller om man har jobbat länge och vill göra någonting annat. Om man vill ta en annan inriktning så tror jag att det kommer att finnas ett skriande behov av Ainos i framtiden. Och det, tyvärr så finns hon bara en upplaga, men jag skulle gärna vilja ha flera Ainos.
Klona dig helt enkelt. Ja. Mm. Jag bad ju dig innan vi började spela in det här att du skulle tänka igenom att tänka på. Som ett litet medskick till lyssnarna. Mm. Vad vill du skicka med att tänka på extra noga?
Ja, att tänka på en sak som vi inte nämnde nu, men som också är ett område som är komplext inom payroll. Det är just olika typer av incentivplaner, optionsplaner. Det är ofta ett antal bokstavskombinationer, RSUs, ESPPs och så vidare och så vidare. Och vi ser ofta att det kommer från ett utländskt koncernbolag, det kommer ett direktiv till payrollhanteraren, gör si, gör så. Och det kan bli väldigt vanskligt för att olika regler gäller i olika länder och såvida inte det här utländska företaget har redan gjort en analys eller bett någon göra en analys av de svenska skattekonsekvenserna så blir det väldigt vanskligt att bara göra som någon säger. Och för att vi på skatt ska kunna göra den här bedömningen, då behöver vi läsa igenom planvillkoren till exempel. För det räcker inte bara med att få beteckningen, vad det är det optioner eller är det någonting annat, utan planvillkoren varierar ganska mycket i vissa fall. Och då måste vi läsa igenom det, för att annars, ofta handlar det om stora belopp också, och där kan det bli väldigt tokigt om det görs fel helt enkelt.
Och en sak du är inne på är ju de här olika begreppen, om man vill lära sig mer så handlar det om att kanske identifiera och bena ut vad är det för någonting man menar med de här olika begreppen. Att man förstår, Agnes som jobbar väldigt mycket internationellt, du har ju ofta de engelska begreppen som man rör sig med. Och vad är motsvarande då på svenska så att man hänger med på vad menar man när man pratar om just det här begreppet? Vad är det om man jämför det mot svensk? Liksom, och det är det som jag tänker när du pratar om det här med lagstiftning och sånt. Ibland är det så att svenskan har inte riktigt ordet som man skulle vilja ha. Det är klart att ska man då tolka en engelsk text till svenska så kanske det är svårt att hitta det exakta ordet som ger samma betydelse. Så då måste man förstå det. Man kan förstå ordet ett till ett, men man måste också förstå det i sitt sammanhang. Så att man inte plockar ut ett ord och tänker det här är det här, utan då måste man förstå innebörden av ett ord mer än bara i översättning. Skulle jag säga, en viktig del också. Mm.
Och dessutom i vissa fall så finns inte ens den svenska civilrättsliga motsatsen. Det fenomenet finns inte i Sverige. Och däremot så finns det ju en tolkning då ur ett skattemässigt perspektiv hur det här fenomenet ska beskattas i Sverige.
Så det är ju det som blir när det blir globalt om man säger att det är... Jag brukar säga att jag började jobba med lön i slutet på 90-talet och då var ju lön väldigt svensk tyckte man i det. Men vi inser ju mer med att vi får ju influenser både i begrepp och olika typer av anställningsförhållanden och annat som kanske inte ens är direkt översatt till svenskan utöver att vi har det som är i lagstiftningen, så finns det också begrepp i det här som är viktigt att snappa upp och kanske börja tänka, ja men där hörde jag någonting och ta reda på vad det betyder.
Men Aino, hur har din utvecklingsresa eller utbildningsresa gått till? Har du arbetat utomlands eller gått en utbildning utomlands? Eller hur har du fått till dig alla de här begreppen och på engelska? Och det är svårt.
Jag har varit utomlands, men jag har just inte arbetat med skattefrågor när jag bodde utomlands. Men däremot så arbetar ju jag med våra kollegor i Grant Thorntons nätverk varje dag.
Som sitter över hela världen.
Mm. Och då blir det ett kunskapsutbyte. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att jag får bara rådge om svenska regler. Jag får inte rådge om utländska regler. Är det någonting väldigt enkelt och självklart, absolut, så kan jag nämna det. Men inte som direkt skarp rådgivning, utan då måste vi alltid hänvisa till våra kollegor i de länderna. Mm. Och det har också med ansvarsförsäkringar att göra. Mm. Det är inte så att vi inte vill, utan vi får inte helt enkelt. Nej.
Mm. När det gäller Norden då, man kan tänka att hur ser regelverket ut där? Finns det någonting som är lika mellan de nordiska länderna eller skiljer det väldigt mycket?
Men det är samma sak sen ni var inne på det. Varje land har ju sin egen interna lagstiftning. Men däremot så har vi ett gemensamt nordiskt inkomstskatteavtal, nordiska avtalet, så det är ett multilateralt avtal. Och det finns förenklingar inom folkbokföringen och också när det gäller överföring av skatt, till exempel om man har betalat skatt felaktigt i ett av länderna, då kan skattemyndigheterna i respektive land klira det sinsemellan. Man behöver inte som individ först kräva tillbaka pengarna för att sen betala in. Och sen finns det också en förenkling på det sättet att man redan från början, beroende på vad det är för situation då, men tanken är att man inte ska behöva betala skatt mer än i ett land. Så betalar man skatt i det ena landet så behöver man inte beskattas i det andra landet redan från början, alltså på en preliminär skattenivå. I många andra fall är det så att både bosättningslandet och arbetslandet tar ut skatt, och då har man som individ faktiskt betalat skatt på två ställen initialt, och det blir en cashflow, ett cashflow-problem såklart, även om man i slutändan får tillbaka skatten när man lämnar in sin deklaration och så vidare. Men på det sättet så har de nordiska länderna gjort vad de kan för att förenkla, och det finns speciella avtal mellan Danmark och Sverige till exempel, och även mellan uppe i norr är gränsgångare och så vidare. Ja.
Finns det något mer sådana här att tänka på till lyssnaren?
Jag tänker att vi har lite olika system också för om man har förväntan på hur saker och ting betalas i olika sammanhang. Och om man kommer utomlands ifrån så kanske man är till exempel van vid att man får en nettolön till exempel, istället för att man har en bruttolön, som kan vara en sån del. Och det kan vara bra att tänka på när man skriver anställningsavtal, för det handlar ju om vad är det egentligen som ingår, och hur måste jag ju räkna upp lönen så att det motsvarar det som jag ska ha till bruttolön. Och där kan man skicka med ett tips om att det finns möjlighet att få det via Skatteverket. De kan räkna skatten, både liksom netto till brutto och brutto till netto, så att man kan få hjälp med det, för det är en ganska jobbig hantering annars om det är så. Så att det kan vara ett tips. Och sen får man inte glömma det här med A1-intygen, eller hur, Aino? Mm. Det är en viktig del att man ser till att man har A1-intyg på rätt sätt, så att man har en möjlighet att få hjälp i respektive land som man kommer till. Så det finns ju de här lite mer praktiska sakerna också utifrån. Men det är som sagt, det viktiga är ju att man ser från början att man har rätt förutsättningar, för att rätta upp kan bli väldigt kostsamt. Jag tänker på det här med att man använder felaktiga stöd till exempel. Om man ska räkna det baklänge så kan det bli väldigt, väldigt kostsamt. Både för arbetsgivaren som kanske då får betala extra skatt och extra tjänstepensionsavsättningar och andra delar. Men också i den tiden det tar att nysta i det här och ta reda på vad skulle det ha varit egentligen. Och det finns ju någonting som vi på lön inte är så jätteförtjusta i, och det är att behöva rätta gentemot Skatteverket. Då kan man tänka sig att rätta mot ett annat Skatteverk dessutom. Det är kanske inte så den mest angenämna uppgiften.
Men det är en jättebra point. Det är en vanlig modell när man har personal över gränsen att ha nettolöneavtal mot individen, så att du som åker ut vet vad du får i fickan, och sen så löser företaget det tillsammans, antingen med konsulter eller via sin egen löneavdelning eller med Skatteverket, för att baklänges beräkna vad det här nettobeloppet egentligen är, brutto inklusive skatt. Och A1-intyg som nämndes, det är ju intyg om tillämplig socialförsäkringslagstiftning inom EU, heter det. Det är det långa namnet.
Och det händer ju mycket inom området också, för man ser ju de här förutsättningarna som du var inne på, Katarina, att det är ingenting som minskar, och du har ju varit inne på också att det globala landskapet förändras. Så EU är ju på de här frågorna också. Vi hade en ekonomisk arbetsgivare, det kommer lite förutsättningar med andra, till exempel när det gäller de som jobbar på distansarbete. Och det är klart att alla berörs ju, om man lyssnar på det här så kanske inte alla berörs, men jag tycker ändå att man behöver lite hum om att det ska ringa den där klockan, att vänta, det var någonting här kanske jag borde tänka efter, och inte för annat för sin egen skull, att det är ju ganska roligt att lära sig saker och utveckla sig själv inom området lön. Och det här är ju ett perfekt område att lära sig mer,
lite ödmjukt ta en lite steg framåt och sen bygga på kunskap vartefter.
Mm. Och kanske till och med bli företaget hjälte som hittar den här expertskattemöjligheten och sparar ett antal 100 000 åt företaget.
Det var väl en jättebra avslutning. Tack Aino. Och det här var ju också upptakten till Inspiration Lön om en månad den 30 november på Oscarsteatern i Stockholm. Då vi kommer att ha med en föreläsning med Lee McIntyre Hamilton som är Global Mobility Tax Partner i London. Och han kommer att berätta, han kommer ta det här globala perspektivet och han kommer att dra trenderna han ser och som är viktigt att tänka på för att lyfta just blicken och få ett större perspektiv på saker och ting. Sen är han lätt att lyssna på. Kommer prata på engelska.
Han är väldigt lätt att lyssna på. En behaglig, bra engelska som inte ligger för avancerad. Och han brukar också sätta sig in ganska mycket i vad som gäller för Sverige. Men han tar ju som sagt det globala perspektivet mer. Och han har jobbat mycket med de frågeställningarna.
Mm. För vi tycker att det här är ett viktigt område att lyfta.
Absolut. Och det är också spännande tycker jag att man får se utifrån ett annat perspektiv från ett annat land hur de ser på det som Aino pratar om. Hur att få det bekräftat utifrån ett annat perspektiv som är från en annan, man kommer från en annan del av världen.
Mm. Jättefint hörni, då säger vi tack för idag. Tack Aino för
tack
att du kom hit.
Tack så jättemycket, tack.
Tack, tack.
Hej då.
Hej då. Hej då.